One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty.
Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest, det är att Indie Beauty liksom vill vara mer än bara produkter, vilket de ju också är.
Exakt. Indie Beauty står ju för Independent Beauty. Skönhet på dina villkor och för din egen skull. Och Indie Beauty tror ju stenhårt på ett alternativt skönhetsideal fritt från måsten, skam och känslor av otillräcklighet.
Där är jag helt med Indie Beauty.
Jag med.
Det är så jag vill att skönhet ska vara.
Ja, men verkligen.
Och vet du vad som är nytt för i år, Sofie?
Berätta.
Från och med i år så skänker Indie Beauty 1% av sin försäljning till Suicide Zero, Tjejzonen och Djurens Rätt. Så när man handlar produkter från Indie Beauty så kan man liksom känna att man också ger tillbaka till samhället.
Ja, kraften i tillsammans.
Ska jag säga en sak nu då? Som jag, det är detta jag är extra glad över. Nu har Indie Beauty tagit fram en keps. Och den tycker jag ändå så, på sommaren, skydda sig från solen.
Jättebra, jag älskar kepsen.
Men det bästa, de bidrar till Suicide Zeros viktiga arbete för att minska antalet självmord och självmordsförsök. Så, för varje såld keps så går hela vinsten, 100 kronor, direkt till Suicide Zero.
Då kan man liksom göra nytta både för samhället och sin hud på en och samma gång.
Ja, och kepsen kostar 169, men alltså hela vinsten går då som sagt till Suicide Zero.
Mm.
Så om man vill göra skillnad när man är där ute i solen, nu när den börjar titta fram, då ska man välja den här kepsen. Den säljs exklusivt på indiebeauty.se och på Apotea. Tillsammans kan vi skapa en ljusare framtid. Vi ses med kepsarna på.
Tack Indie Beauty. Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt. Men Linnea, vad är egentligen utmattningssyndrom?
Utmattningssyndrom är en konsekvens av svår och långvarig stress utan möjlighet till återhämtning.
Mm.
Vi är ju då skapta för att klara av stress, men vi behöver också återhämtning. Om du utsätts för mycket stress under en lång period utan att du får till den nödvändiga återhämtningen, så kommer kroppen till slut att säga ifrån. Och det är faktiskt så att alla har en gräns. Du kan drabbas av en rad fysiska eller psykiska besvär som trötthet, sömnproblem, hjärtklappning, besvär från magen och tarmarna och mycket annat. Och det här är ju då varningssignaler och tecken på att du kan behöva göra någonting åt din situation. Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad.
Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Hej på er och varmt välkomna till avsnitt 288 av Ångestpodden!
Hello!
Snart har vi 300 avsnitt.
Ja.
Vad ska vi göra
nej,
då?
Nej men ingenting. Vi ska ju nästa år fira 6 år istället för 5 ja, år med vår nej, show. Så att det...
300 kommer bara vara ett avsnitt i mängden faktiskt.
Ja, lite så. Mm. Vi kanske kan göra något den dagen, bara liksom äta ja, en bulle.
En bulle? Nej men typ. Alltså.
Ja, lite så. Man kan liksom inte, ja man ska fira så mycket man kan, men liksom nu känner jag att nu vill jag inte slå på stora trumman förrän vi har kunnat göra vår Ångestpodden en kväll på Skala, en kväll i Lund och en kväll i Göteborg.
Ja, jag har sett att några har frågat om det går att köpa biljetter och det gör det alltså.
Yes.
Det kommer gå av stapeln våren 2021 och biljetterna hittar ni på Eventim.
Yes. Och som sagt, vi kommer då fira 6 år istället för 5 år.
För 5. Ja,
men det är
verkligen
på grund av den här lilla pandemin.
Mm.
Som jag tror alla förstår.
Men vad, alltså hur mår du? Vad händer?
Vad händer? Inte så jättemycket. Jag håller på att leta lägenhet just nu i Stockholm. Mm. Och det är ju piss. Mm. Alltså, sen så vill man liksom inte sitta och prata om att åh, det är så jävla jobbigt för mig. För att det, alltså, det låter nej, så jävla privilegierat. Men det är stressigt.
Ja, jag fattar.
Det är ganska jobbigt. Och det är ju liksom någon sorts ekonomisk stress och såhär, åh gud, och allt ska klaffa, åh gud, ja. Just nu har jag ju liksom inget boende i Stockholm, jag bor hos min mamma hemma i Karlshamn.
Ja, men du vet ju att du alltid kan bo hos mig.
Ja, alltså... ja, det vet jag, jag hamnar inte på gatan.
Nej.
Nej.
Precis.
Så jag ska absolut inte klaga.
Det är bara en vecka kvar av vår semester.
Mm.
Och när ni hör det här är det några dagar.
Ja. Mm. Jag bryr mig inte så mycket om det.
Inte jag heller, jag längtar lite efter att börja jobba.
Ja, alltså, inte det att jag inte har känt mig ledig, för det har jag. Men det har ju liksom inte varit någon vidare semester ändå.
Nej.
På något sätt, för att man har liksom ändå varit ganska, ja men suttit fast där man befinner sig för att man inte ska resa så mycket. Det har varit inte i toppenväder, så man har liksom inte kunnat, jag har inte fått riktigt så här min sommarkänsla som jag brukar få.
Nej.
Jag har inte träffat så mycket vänner som jag brukar göra. Alltså, det har varit en ganska low-key sommar.
För mig med, ja, verkligen.
Och då känner jag mig bara så här, ja, det spelar ingen roll om jag börjar jobba eller inte. Jag har nog inte riktigt, alltså jag menar, vi har ju ändå fortsatt podda och så att jag har känt mig ledig, men mindre ledig än vanligt. Men det är nog för att man inte har hittat på så mycket saker.
Ja, det är nog sant.
Ja, ja, hur mår du då?
Jo, men då annars mår jag bra.
Mm.
Förutom då liksom, alltså, eller inte förutom att jag ska börja jobba, för jag har lite så längt efter det faktiskt. Alltså jag tycker det är kul. Hösten är rolig.
Ja, det är den.
Alltså den är verkligen det.
Jag pratade faktiskt om det igår med en granne till min pappa.
Ja.
Och så här, hur man alltid liksom, ja men typ dagarna innan semestern börjar leda mot sitt slut och man ska börja jobba och man får den här, åh nej, nu är det höst igen liksom. Ja. Och sen så går typ första och andra dagen och man bara, vad var det som var så farligt?
Jag vet.
Alltså man målar upp att det ska vara för jävligt, ja, för att man har längtat så otroligt mycket efter sommaren och semester.
Mm.
Så då tänker man liksom att alternativet till att ha semester är att jobba och det är en vardag och det är för jävligt. Mm. För att man minns bara hur mycket man längtade ifrån det. Typ.
Ja, men verkligen.
Men det är ju ganska skönt.
Ja, jag håller verkligen med. Och också att, ja, men som du säger att det är liksom, det händer så mycket kul på hösten på något sätt. Och jag har så stark tro på att den här pandemin ska bedarra.
Mm.
Och att vi ska få komma ut på andra sidan på riktigt.
Mm. Jag hoppas med, alltså så här, det ökar fortfarande jättemycket runt om i världen, men jag hoppas verkligen innerligt att vi liksom slipper en andra våg i denna delen av världen och att det så sakteliga kan börja bli någorlunda normalt igen.
Ja.
Mm.
Okej, veckans ämne och veckans gäst. Idag har vi med oss Amanda Lundgren.
Yes, och vi ska alltså prata om breast implant illness.
Och det här ska verkligen sägas att vi brukar inte vara fans av att prata om saker som inte har en gedigen forskning bakom sig, som nej, men där liksom det finns svart på vitt att det existerar.
Mm.
Och breast implant illness är liksom vetenskapligt så råder det väldigt delade meningar om just breast implant illness.
Ja.
Men vi hittar för några månader sedan en video hos YouTubern Amanda Lundgren där hon berättar om breast implant illness. Alltså att efter att hon har satt in implantat, det som kallas silikonbröst i folkmun, så började hon må väldigt dåligt. Och Sofie, då hittade du ju en grupp på Facebook.
Mm. Och läser vidare om det här breast implant illness.
Mm.
Och det är så många då som skriver i den här gruppen om typ samma erfarenheter som ni kommer lyssna på Amanda om. Men så här, att man liksom mår, alltså att kroppen fysiskt mår väldigt dåligt efter ett bröstimplantat, men också psykiskt.
Exakt.
Och jag vet att vi läste en del om det här också, inte just breast implant illness, men vi läste mycket om att må psykiskt dåligt efter att man har gjort ett skönhetsingrepp när vi skrev vår bok.
Exakt.
Kanske inte att man mår psykiskt sämre, men man upplever inte att man ska må så, att man upplever inte att man mår så bra som man har trott.
Exakt.
Att man kommer göra när man bara har fått göra den här läppförstoringen eller vad det nu än kan vara liksom. Ja. Och jag vill väl ändå med detta sagt säga att vi tar liksom ingen ställning kring hur man ändrar sitt utseende.
Nej.
Men jag tycker ändå det är så jävla viktigt att prata om den här förväntan man har på att förändra sitt utseende. Mm. Så man lägger så stor vikt av sitt liksom så psykiska mående på något sätt kring sitt utseende och tror att man kommer må så jävla mycket bättre om man bara får se ut på ett visst sätt. Och det tror jag är väldigt farligt.
Jag läste om en plastikkirurg som sa att, ja, men han skrev just det, att så här, ja, men vetenskapligt så råder det delade meningar, men det finns exempel på patienter som menar att de har blivit fria från sina symptom så snart de tog ur implantaten.
Mm.
Man ska därför vara ödmjuk inför dessa kvinnors upplevelser och respektera önskan om att ta bort implantaten, tycker jag, skrev han.
Mm. Och sen kan man ju då ställa sig frågan, har det med implantaten i sig, alltså själva se implantatet framför er, har det med det att göra? Eller kan det faktiskt vara så att när man väl får plocka ut dem igen då, att man känner att man på något sätt, det blir liksom som en frigörelse för en själv, att man har så här stått upp för sig själv och bara, men jag är fin som jag är,
verkligen.
Så nu plockar, är det därför man mår psykiskt bättre? Som sagt,
man vet inte. Men jag tänkte det innan vi sätter igång, att några av de symptomen som man då, som patienter upplever är orsakade av bröstimplantaten kan vara trötthet, huvudvärk, håravfall, depression, ledvärk, hudutslag, oro med mera. Ganska så snarlik depression.
Exakt.
Eller utmattning.
Mm.
Men ni ska få höra Amanda Lundgren berätta sin story. Så vi rullar intervjun med Amanda.
Varsågoda! Hej Amanda och varmt välkommen till Ångestpodden!
Tack!
Så kul att ha det här.
Ska jag prata ungefär så högt?
Ja, det blir
jättebra. Okej, vad bra. Vi sitter och skriker alltså, och så här.
Nej, men du kom in och var så snygg.
Nej, men sluta.
Ja, men det är sant.
Du har skrivit till oss innan, bara jag orkar inte fixa mig.
Och jag blev så inspirerad när du kom in. Jag bara, oh my god.
Nej, men på riktigt.
Ja, det är sant.
Jag,
är.
Jag slängde på mig så här min outfit. Jag bara, nu drar vi. Och så sprang jag. Sprang till pendeln, du vet.
Men du ska få berätta för dem som inte vet. Vem är du?
Jo, jag heter Amanda Lundgren och jag håller på mycket med YouTube och sociala medier, men främst YouTube. Så jag gillar att filma och lite så.
Hur länge har du hållit på med YouTube egentligen?
Sen jag var 16, så 4 år.
Ja.
Ja, typ 4 år. 4 och ett halvt.
Ja, men det känns som att man liksom har vetat vem du är längre.
Va?
Ja.
Ja.
Nej.
Nej, men så här, om man kollar YouTube känns det som att man alltid har sett dina videos typ.
riktigt.
Ja. Men var du med hela så här, när det var liksom TubeCon och hela den?
Ja, jag var lite så här slutet på TubeCon. Ah. Det var typ då min YouTube-kanal började växa, så fick man vara med där.
Ja.
Hej, hej, coolt.
Ja, men jag vet också att jag kom nog in liksom och började kolla på YouTube ganska sent. Alltså jag började nog kolla då runt TubeCon liksom.
Mm.
Alltså i slutet på det. Och då var ju du, så det är kanske därför jag tänker att så här, ja, du alltid har varit med. För du har alltid funnits på YouTube så länge jag har kollat.
Ja, men fattar, men det var typ då jag också började kolla, tänkte jag säga, ungefär då när jag började liksom. Så också lite sent kanske.
Men gick det liksom fort till att du fick många följare och tittare?
Ja, men det, alltså det var ju verkligen lättare för att få följare på YouTube. För det var, då det blomstrade, det var typ då jag började, och sen var en video som blomstrade och så bara exploderade.
Mm.
Och det var ju helt sjukt. Det trodde jag aldrig.
Det är så kul ju.
Mm. Ja, men verkligen.
Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Oj, allt möjligt tänkte jag säga. Det känns som man går runt med ångest hela tiden, överallt. Eller jag är en riktigt så här ångestfylld människa.
Mm.
Det, alltså, bland annat, till exempel, jag dök ju inte upp i tid. Det är en ganska ångest.
Fast så sen var det ju inte.
Nej, det var inte så sen.
Nej, men det har man ju rå ångest över. Jag hatar att komma sent, det är det värsta jag vet. Förr i tiden, innan jag började med YouTube, så kom jag aldrig sent. Men nu är det så här för mycket tankar och så, så vet jag knappt hur man klär på sig på morgonen. Och så slänger jag ihop någonting. Jag sprang 1 kilometer till tåget i klackskorna på 5 minuter i uppförsbacke.
Åh, herregud.
Så jag svettas ju fortfarande.
Men du skrev ju också att du var sen, och då tycker jag det är helt okej.
Okay. Ja.
Tycker du så?
Ja, om man så här varnar och bara säger jag blir lite sen, då tycker jag det är okej.
Okay. Ja, men så allt kan ju hända i trafiken liksom.
Ja, exakt.
Ja. Mm. Ja, men ibland brukar jag skylla på typ såhär, pendeltåget är jag sent. Och så är det så här, så är det jag. Ja, den här gången var bara jag, mitt fel. Ja.
Men nu är du här i alla fall.
Ja, det.
Men alltså idag så, vi sa ju det till dig att vi vill prata om breast implant illness.
Mm.
Som alltså är något som kan drabba när man gjort bröstimplantat.
Mm.
Alltså när bestämde du dig från början för att du skulle operera brösten?
Oj, ja, det kan ju vara typ när jag var ganska liten. Men det var folk i min närhet faktiskt som hade opererat sig. Och då upptäckte jag det typ när jag var 4 år gammal. Så då ville jag också göra det.
Oj, så
får man tolka det man vill, men då. Ja.
Men har det alltid varit så här, jo men det ska jag göra när jag får, liksom, när jag är tillräckligt gammal typ?
Ja, men jag vet inte riktigt varför, för jag har inte varit så jätteintresserad av bröst typ. Mm. Eller man var ju det kanske när jag gick i 6-8, när alla tjejer började få lite så här bröst. Då var man så här, jag hade på mig push-up-BH och så hade man lite papper eller strumpor inne och så där. Ja. Mm. För alla killar gick ju bara runt och pratade om så här. Vi hade så här ask.fm och lite såna här listor typ så här, snygga tjejerna i skolan, snygga tjejerna i klassen, och så rangordnar de, och så blev man bara så här knäpp. Och sen dess har jag bara så här, åh, jag ska göra brösten, fast jag inte varit så jätte kanske förtjust i den tanken ändå. Jag vet inte varför, men ja, det känns som typ det är någonting man ska göra.
Mm. Ja.
Så
men, jag minns typ, alltså nu är vi ju äldre, du är född 99. Mm, ja, vi är född 93, så vi är ju äldre än dig.
Mm.
Men jag minns typ när vi kanske gick i så här högstadiet, att så här, det pratades mycket om så här silikonbröst, och man ville ha stora bröst. Jag minns det jättetydligt, för jag hade väldigt små bröst.
Ja, jag med.
Ah.
Jag hade också varit länge, och så hade vi en tjej i klassen som hade de stora, alla killar bara, ooh, så här, wow!
Och då, då var jag bara, kunde med känna sig på, gud, att jag liksom drömde om att få stora bröst.
Ja, jag vet inte varför det var en grej, men man gjorde ju det bara liksom så.
Men tror ni inte det var lite Big Brother, alltså eran? Jag minns ju så här Gynning, när hon, eller var det så att när hon sa så här, jag ska göra brösten, eller hade hon redan gjort dem?
Jag vet, alltså jag kollade aldrig på Big Brother, hennes säsong.
Linda Rosing.
Jag men fick det var inte det. Kolla Big Brother. Så jag gjorde inte det.
Nej,
jag fick inte. Och jag var typ aldrig ensam hemma, så jag kunde liksom inte smygkolla på det här.
Nej.
Men då minns jag att jag blev så här besatt av tanken på att jag ville ha stora bröst.
Ja, men det var väl också för att man tänkte att då kommer jag få ännu mer bekräftelse av killar, och jag kommer bli ännu mer bekväm i mig själv typ.
Mm.
Ja, det var ju det man trodde.
Ja, precis. Ja, men sen nu när du väl gjorde dem, visst gjorde du dem hösten 2018?
Ja.
Ja, så det är ju alltså 1,5 år sedan.
Ja.
Alltså, fanns det liksom någon specifik anledning där och då?
Varför just då?
Ja.
Det är en lång historia, men vi hade planerat det med lite så här kamerateam och sånt. Sen kanske inte det blev som jag trodde, eller som någon trodde, men ja. Men det var ju liksom de som planerade datum och fixade allt. Mm. Så det var ju mest därför.
Mm. För det skulle klaffa liksom inspelning och sådana saker.
Ja, jag fattar.
Ja.
Alltså precis innan du liksom skulle göra dem. Mm. Hur var tiden innan? Alltså var du nervös? Alltså tänkt, var du rädd liksom?
Alltså jag kommer ihåg den väldigt väl. För att jag var nere i Malmö med min nya pojkvän. Mm. Jag tänkte, stackars, min stackars pojkvän, han måste sitta och kolla på mig. Så det var i början på vårt förhållande. Så bara, det första han får vara med om, det är så här bröstförstoring. Och han är lite så här från landet, så de är så här, lite så här, de gillar inte sånt. Och, så det var en liten jobbig period där. Men jag kommer ihåg i alla fall att jag var på hotellrummet natten innan. Och bara så här, fan, oj, får man svära?
Ja. Det är så mycket i bort. Alltså det är helt galet.
Ja, typ så. Bara, jag vill inte. Alltså, jag tänkte så hela natten innan, bara, det här kanske inte är rätt för mig. Men sen hade vi, jag vet inte, jag kommer ihåg min pojkvän och bara, ska du göra det? Och han var också nervös och så gick jag runt där länge och bara, jag vet inte om jag vill. Men då hade vi planerat det med kliniken och kamerateamet. Det var en situation jag var i, så jag dåligt på att säga nej. Och så blev det till, jag kan inte stå upp för mig själv. Och så bara blev det så här pannkaka. Och så gjorde jag det. Och så tänkte jag, men det man kanske är nervös innan.
Mm.
Tänkte jag. Det kanske det går över. Så här. Det är lugnt, jag kommer nöjd efteråt. Men så gjorde jag dem och så var nej!
Mm. Nej, men för jag menar, det är väl ändå en ganska stor operation. Alltså det är ju narkos.
Ja, ja, men de, alltså så här, läkarna och sånt säger liksom att nej, men det är en liten operation. Det tar typ 3 timmar och så du kommer in på kliniken 3 timmar och så kan du gå hem och så mår du bra liksom. Det är så
ja, det är ju, ja, precis, det är lite marknadsförs som så här, det här gör ju vi varje dag, vilket de ju gör, och det kan man ju tycka är sorgligt på ett sätt liksom. Men så här också att det är så enkelt att man går in där och lägger sig och sover lite och sen så kommer man ut med nya pattar liksom.
Ja, men precis, de gör ju typ så här, 10 stycken per dag, nej men 5 stycken per dag. Liksom. Så tjejerna bara rullas in där på en bår nedsövd och tänkte så här, låter så hemskt.
Ja.
Så går de ut därifrån.
Ja, men också med drömmen om att så här, när jag kommer ut härifrån kommer jag vara lyckligare för att jag kommer ha finare bröst.
Mm. Mm. Ja. Men tänkte du det innan? Tänkte du så här, gud, okej, men jag kommer ändå bli en gladare person av det här?
Jag trodde det, för jag, mina bröst ser inte ut som de här, vad ska man kalla de här, perfekta brösten som man
tror att alla andra har.
Ja, ja, precis. Nej, men mina är lite utåtsvängda. Jag har lite stora nippel, så lite sånt där. Så då tänkte jag så här, men det kommer lösa sig med operationen. Allting kommer bli jättebra. Och sen blev det bara värre. Jag bara, usch. Nej.
Ja, men hur skulle du säga att tiden precis efter operationen var?
Alltså, den var ju hemsk. Jag gjorde ju väldigt stora. Jag gjorde ju 625. Och då är det typ nästan 1,2 kilo.
Mm.
Och min rygg, alltså min rygg kollapsade. Och så gick, jag kommer ihåg att efter operationen så gick jag runt väldigt stel i ryggen. Väldigt, för att jag hade så ont i brösten så att mina axlar liksom, vad ska man säga, åkte upp.
Jag blev
spänd. Och så
blev
jag typ stel och så gick jag runt så här. Och så fick jag jätteont och bara krampade ihop mig och fick dålig hållning och allt.
Mm.
Ja. Så det var en väldigt jobbig period. Det gjorde jätteont och så hade ont jättelänge.
Mm.
Ja.
Men hade du liksom, alltså kände du direkt efteråt att du ångrade dig?
Ja, alltså, eller det gjorde så ont precis efteråt så jag kände så här, åh nej, vad har jag gjort?
Mm.
Jag trodde, alltså, jag visste att det skulle göra ont, men jag bara, men det här kommer gå över om ett litet tag. Men sen när det satt i så började jag bli så här, nej, varför har jag gjort så här? Och så började jag ångra mig, så tänkte jag, nej men nu går det över snart. Så det går över, det är lugnt. Men sen så satt den här känslan i lite hela tiden med ont i ryggen och spända axlar och lite, jag blev jättekonstig, så då kände jag att nej, vad har jag gjort? Vad har jag gett mig in på typ?
Mm.
Ja, jag trodde det skulle vara så här, åh, jag kommer vara lycklig nu, men det, nej.
Mm.
Nej.
Men vad var det liksom för, alltså för nu sa du ju det med ryggen och så här, men vad fick du mer för typ komplikationer liksom efteråt?
Alltså jag blev ju, gud, nu minns jag inte så här från hela, alltså jag är ju nästan förträngt hela året. Alltså jag skrev ner på en lista så här vad som hände under hela året, för jag har ju så här blivit, ja, lite så. Men jag kommer ihåg att först och främst, typ 1-2 månader efter, så började jag få jättemycket extremakne, vilket egentligen ska vara omöjligt för mig eftersom jag har ju tagit Roaccutan och det är en väldigt stark medicin.
Jag har också tagit den.
Ja, du tagit den. Ja, du vet hur den är.
Ja.
Ja. Och då ska man ju typ aldrig få, alltså visst, jag kunde få hormonfinnar innan, men helt plötsligt när jag stoppade in bröstimplantatet och var på semester, då bara exploderade mitt ansikte och sen satt det jättemycket finnar, precis som jag hade typ innan jag tog den här Roaccutan-medlet liksom. De satt över hela ansiktet och sen började få så här gråa ögon. Nej, men alltså, jag säger det för att jag filmar ju mig själv. Och jag är liksom filmat mig själv sedan 16 och jag ser ju typ så här, ja men jag ser ju så här, jag ser ut i ögonen så här, ansiktet som det glänser eller om det är så här finnar eller så där. Så att helt plötsligt när jag redigerar mina utomlandsvloggar 2 månader efter jag hade opererat dem ungefär, så bara ser jag så här, åh nej, vad är det för människa som dyker upp på skärmen? Alltså, man såg typ att det var en förvirrad Amanda som mådde dåligt liksom. Men då tänkte jag att nej, det där. Och så förträngde jag det och så lät jag det gå. Och sen tills en dag, när kan det här vara? Det här var typ 3 månader innan jag opererade ut dem. Eller 2 månader innan jag opererade ut dem. Och då hade det gått typ 1 år exakt. Då hade jag haft bröstning bara 1 år. Och jag var inte bara onöjd med storleken och så, utan jag mådde ju extremt dåligt. Inte bara de här gråa ögonen, att jag typ såg sjuk ut och att jag tappade hår och blev konstig. Utan jag bara så här... Nej, men jag såg en video på YouTube där en tjej berättade om breast implant illness. Och jag bara, vad är det här? Tänkte jag. Och så blev jag lite förvirrad och bara, det här måste vi kolla in. Och det hon beskrev allting från när hon hade bröstimplantaten tills hon tog ut dem. Hela hennes så här berättelse och hur hon såg ut innan och efter i ansiktet och hon kände sig. Jag kunde väl så här relatera till det. Så här, oj, jag mådde så bra innan jag hade implantaten, men sen jag opererade in dem så började jag må exakt som hon beskriver i videon. Vad är det här? Så jag började googla upp. Och så typ exakt i en månad satt jag så här och googlade upp massa information om breast implant illness. Och så fanns det jättemånga andra tjejer i världen, främst i USA. Jag tror den gruppen i USA typ var 1 miljon. Ja, jag tror de var 1 miljon, eller 100 000.
Ja, 100 000. Men det är ändå jävligt många.
Ja, den är stor. Alltså, 100 000 drabbade. Så jag bara tänkte, oj, jag är inte ensam. Och så finns det väldigt många symptom. Det står på en lista, jag typ glömt bort.
Men visst var, men du blev väl väldigt trött, va? Alltså,
ja, just det, jag blev extremt trött. Ja. Så jag blandade ihop allt. Jag bara, gud. Nej, men precis.
Men typ när du satt och så här redigerade dina vloggar och då såg liksom att så här, det där är, det känns inte som jag riktigt. Blev du någon gång rädd för hur du kände?
Ja, men jag var typ, jag vet inte, den känslan är väldigt konstig, att, så här, att man är van att se en viss människa på.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Videos och sen, och så det är liksom jag. Och sen att jag sitter och redigerar och bara, vem är den här människan? Alltså jag, är det där jag? Alltså, eller är det någon annan? Jag kommer ihåg att jag bara, shit, jag känner inte igen mig själv. Jag bara, vad händer? Ja, och så blev jag lite, ja, jag blev ganska ledsen och rädd av den tanken att, oj, jag ser inte likadan ut liksom. Vad är det som händer med mig typ? Och sen när jag hittade den där videon så blev jag så glad. För jag blev exakt så jag känner med tröttheten och liksom dimsynen och allt det här som bara får mig förvirrad.
Gud, alltså jag förstår verkligen det. Och också att så här, man, alltså på något sätt att man blir liksom chockad typ av att se sig själv och bara, men det där är inte jag typ.
Ja, man alltså, vet ju hur man ser ut liksom. Ja. Så man bara, vem är det där? Alltså vem är människan som tagit över min själ? Eller min kropp?
Men alltså, sa du till någon hur du kände, eller så här, pratade du med någon om det?
Ja, alltså, nej, alltså min pojkvän kanske, men det var den enda. Jag vågade inte riktigt berätta för någon annan, för jag typ skämdes. Jag kände så här, nej, vad har jag gjort? Och så typ lite så här, jag får skylla mig själv, jag opererar in dem liksom.
Ja, alltså, gud, jag tror det är så vanligt.
Ja, men alltså, just det här med skulden och att man lägger över det på sig själv, för att så här, alltså när man ska operera brösten med, så även ifall de i ens omgivning stöttar en i det, så kan jag ändå tänka mig att många så här, ja, men ska du verkligen? Och så står man på sig bara, jo, men jag ska, jag kommer bli så mycket gladare av det här. Och så känner man bara hur allt är skit, och bara, hur ska jag kunna säga det nu och typ erkänna det för mig själv? Ja. Det är nästan lättare att förtränga den känslan, ja, än att erkänna att så här, nej, det blev verkligen inte som jag hade tänkt mig.
Nej, men precis. Alltså, ja, jag kommer ihåg, jag låg typ veckor i sängen och stirrade upp i taket liksom. Jag hade dem där, för jag var så trött och jag vägrade gå upp liksom. Så jag kommer ihåg att jag bara låg där i sängen. Så att det känns som att ett år, jag var ju 19-20 var jag då. Så det känns som att det året försvann, för att jag kommer inte ihåg så mycket från det året.
Nej. Nej, jag fattar.
Så det känns som typ, det försvann, det var en annan människa. Och sen har jag börjat leva mitt liv igen. Så nu känns det som att, det känns som jag är fortfarande 20 och inte 21. Jag
har du fick ett extra år.
Ja, men ett extra år bakliga typ. Eller ja. Ja.
Men nu har du ändå beskrivit så här mycket fysiska symptom. Alltså ont i ryggen och liksom det här med finnarna och håravfall och trött och så. Men... alltså, går det att beskriva liksom de psykiska symptomen? Var det liksom ångest du kände, eller var det bara skam?
Ja, det var lite allt möjligt. Jag kommer ihåg sista veckan innan, jag kommer ihåg att precis när jag bokade en tid att vi skulle ta ut dem, så fick jag typ en månad på mig, för att de tog ledigt eller någonting, jag kommer inte ihåg vad det var. Så fick vänta på kirurgen månad, och då kom jag ihåg att typ den sista veckan där så låg jag typ på gräs flera nätter i rad till min pojkvän och bara, kan du ta ut dem? Jag önskar att jag kunde ta ut dem. Jag ville bara öppna upp och plocka ut dem. Jag orkar inte mer. Och så kom jag ihåg att jag längtade till dagen jag skulle ta ut dem. Jag bara, åh, äntligen! Nej, men det var verkligen skam. Och sen så här, folk i min närhet kanske inte gillade att jag opererade in dem heller, och det kände mig också så här, vad jobbigt att berätta att man mår dåligt av något, man ska ta ut dem igen. Det blir så här, jag vet att det blir bara konstigt.
Ja, men jag fattar det.
Ja, men alltså helt. Men alltså, vad skulle du säga var värst? Alltså, var det, alltså de fysiska symptomen, eller var det psykiska? Eller var det liksom en blandning av allt?
Jag tror det var en blandning av allt. Det var verkligen det. Typ att vara rädd för sig själv, tappa bort sig själv, typ inte veta vem man är längre. Det var fett läskigt faktiskt. Så nu det tog ett tag efter jag opererade dem innan jag så här insåg så här, nu är jag egentligen tillbaks, nu är Amanda Lundgren här liksom. Nu känner jag mig själv. Och det är typ ungefär nu jag börjar känna mig själv som jag såg ut liksom innan. Men sen dess har jag gått runt och bara, vad är det för fel på mig? Vad har hänt med mig? Gud vad skäms, typ lite så.
Men innan du hittade den här andra kvinnan som beskrev breast implant illness, hade du någonsin hört talas om det liksom, eller bara så här, råkade du snubbla över den videon, eller hur gick det egentligen till när du fick veta att det finns?
Precis när jag opererade in dem och var i läkningsprocessen när jag mådde bajs, och jag typ hade precis gått ut med att jag hade gjort en bröstförstoring, så kom jag ihåg att en människa skrev på DM. Så jag bara, akta dig, för jag hade också det implantaten och jag hade breast implant illness. Men då hade jag precis opererat in dem och jag bara, det här vill inte jag höra på.
Nej.
Liksom, vad fan? Alltså, jag var ju öppen, alltså, mina sår hade inte ens läkt. Jag bara, det här vill inte jag höra på nu, det blir inget, det tar vi något annat tillfälle. Och så sket jag totalt i det DM-et. Men sen gick det ju några månader, och så tog det ju typ till 10 månader efter kanske jag gjorde bröstoperationen, då den där videon dök upp. Och det var ju då jag bara, oj, det här är så jag.
Ja.
Hon beskrev liksom alla mina symptom. Hon såg typ ut likadan som mig, lite så här lostvirrad, typ sjuk, low-key sjuk. Och sen såg man liksom hon opererade ut, och bara, oj, vilket, alltså hon fick tillbaka sin glans, hennes ögon och så här, hon blev, ja, sig själv igen liksom. Ja. Och det var också någon så här youtuber från Amerika.
Ja. Men ni vet, alltså jag tänker ju med så här, ja, men som vi var inne på, om man väl har bestämt sig för någonting och så här, nu har jag gjort det här, nu ska jag liksom, nu kör jag på det här, och så kommer någon och bara, men vänta, har du hört talas om det här dåliga? Och man bara, nej, jag vill inte se, tyst, alltså, för att alltså dels alltså för skammen att man så skäms och bara, men också att man såklart förnekar det, som vi var inne på innan vi satte på mickan, att så här, man har betalat mycket pengar,
ja,
man har investerat i det här och man har tänkt att så här, jag ska bli lyckligare nu. Och sen så kommer någon och bara så här förstör den drömmen. Man bara, nej, jag orkar inte lyssna på det där.
Nej, men precis i läkningsfasen. Man bara, nej, bort med det där. Det pallar inte jag höra på.
Nej, exakt. Alltså, det där får inte nå mig nu.
Nej,
liksom. Åh, gud. Alltså, jag kan verkligen förstå den alltså panikkänslan, typ. Men alltså, hur har det känts att läsa om andras upplevelser? Alltså, av den här sjukdomen. Eller alltså, av det här breast implant illness.
Det borde vara läskigt eftersom jag kan relatera så hårt till dem, men det är också skönt att jag, det låter så hemskt, men det låter lite skönt att jag kan relatera till någon och att det inte bara, så jag är inte ensam och galen, för jag kände mig galen där ett tag när jag inte visste om breast implant illness eller när jag hade hittat videon. För jag kände mig sjuk konstant och såg typ hur jag försvann som människa, men jag visste inte vad det berodde på, eller så här, jag tänkte ju inte så här, ja, men det är mina implantat som jag opererar in, de gjorde mig sämre liksom. Men sen när jag hittade de andra som beskrev exakt likadant, de mår före och efterbilder, blev jag så här, åh, vad skönt. Jag är inte ensam och oj, det finns en lösning. Det var ju nog det skönaste, att det finns en lösning på det här problemet, jag kan bli mig själv igen liksom. För jag saknade verkligen mig själv. Jag har sett ett kameralbum med typ, jag vet inte om det är typ 150 000 bilder på det. Och i det albumet så ser jag liksom min transformation typ. Alltså man bläddrar liksom. Jag satt och drömde om jag vill bli gamla Amanda. Jag vill bara vara mig själv. Jag orkar inte mer om de här. Kan vi ta ut dem? Ja, så.
Ja, för du bestämde ju ändå för att ta ut dem. Var det ett enkelt beslut?
Ja, men det är så här, man ska ju vara alltid försiktig med pengar och så, för att det kostar ju väldigt, väldigt mycket pengar också att ta ut dem. Det är det som jag tycker är så jobbigt i den här Facebookgruppen. Det är många som inte har råd att ta ut dem, så de går och mår jättedåligt och vet inte vad de ska göra. Och vissa så här, skänker pengar till dem, insamlingar och så, för att de ska ha råd att ta ut dem igen och må bra. För de mår så jättedåligt av det. Så att, ja, sånt finns ju också. Så att, det var ju också en liten bit, att det kostar mycket pengar och så, för jag är alltid så här rädd om pengar. Det kan ju kosta typ nästan mer ibland att ta ut dem än sätta in dem. Så man, vissa lägger ju liksom 100 000 på att ta ut dem också. Och det är ju en sjuk summa pengar.
Och det är också, man har ju, eller så var det i alla fall för mig, jag skulle väl säga att jag får mer och mer konsekvenstänk kring just pengar ju äldre jag blir. Och när jag var liksom 18 år när det då är okej att operera sig liksom, då hade jag inget konsekvenstänk överhuvudtaget när det kommer till pengar, och heller inte så mycket konsekvenstänk i övrigt heller. Så det är därför det känns som att det är så viktigt att prata om det här, för att man tänker liksom just, ja, men man har kanske med det här tänket att, ja, men om jag bara gör det här så kommer jag bli lycklig. Man har gått och sparat eller kanske säljer av så här fonder som ens föräldrar har lagt undan till en, bara för att man ska ha råd med en bröstoperation som faktiskt kan få en att må så dåligt psykiskt och fysiskt.
Precis.
Ja.
Men hur kändes det efter att du tagit ut dem? Alltså så här, hur upplevde du att du mådde då?
Nej, men jag trodde det var för bra för att vara sant. Jag var superlycklig. Jag kom ihåg precis när jag vaknade upp. Jag hade ju väldigt ont på ena sidan. För de hade liksom, alltså, kirurgen sa att han hade skrapat någonting i mitt bröst. Jag bara, oj, vad äckligt. Så jag kände att jag gjorde väldigt ont. Jag gick in i spegeln, kom jag ihåg. Halvdrogade jag mig efter en operation. Kollade sig i spegeln och bara, oj, de är borta. What? Sjukaste någonsin. Och så bara, wow. Så skönt. Och så kom jag ihåg min pojkvän kom dagen efter. Och han bara, wow, han var så glad, och han säger fortfarande att du var så glad där, du bara lös, och jag så här, alltså, eller lyste det, och jag har verkligen saknat den, Amanda.
Men det finns ju liksom inte jättemycket forskning på det här än så länge. Jag läste med någon så här, något uttalande från någon kirurg som menade att så här, nej, men vadå, det finns inget samband mellan att de här kvinnorna opererar sig och att de mår dåligt, att det råkar bara vara en slump att de börjar må psykiskt dåligt, typ får en depression samtidigt som de då har opererat brösten. Alltså, vad tänker du kring det, de som liksom lite förnekar breast implant illness?
Alltså, jag tycker det är lite jobbigt. Alltså, jag förstår ju kirurgerna och så här, forskarna och så, för den branschen drar in väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar. Så jag förstår ju på ett visst sätt, men jag tycker också så hemskt. Men samtidigt så, alltså, hur kan man vara typ 100 000 kvinnor i en Facebookgrupp som känner exakt likadant om det inte finns? Och att det skulle vara påhitt. Jag hoppas i framtiden att det kommer fram liksom, att en riktig forskning, att så här, Ja, som visar att så här, vi hade rätt. Jag bara hoppas det liksom. Så att vi inte förnekar det för evigt, för det är ju väldigt jobbigt om man varit med om det själv.
Och det kommer jag ihåg när vi skrev vår bok, då skrev vi också om så här liksom, ja, men det är så många som vill förändra sig och man tror att man ska bli lyckligare av det och så, och då var det ju till och med en psykolog som höll på att forska på kring att det kanske till och med kan vara så att, ja, men om du går till en klinik och liksom vill göra något implantat eller så här, spruta in i läpparna eller vad som helst liksom, att man då ändå ska bli tillfrågad ifall man först kanske vill prata med en psykolog för att man ska reda ut, alltså, för vem gör jag det här egentligen och varför gör jag det här? För att han hade ju sett att det var så många människor som liksom tänkte att så här, om jag bara gör det här ingreppet så kommer jag liksom få mer bekräftelse, jag kommer träffa kärleken i mitt liv, jag kommer få bättre jobb, alltså att allt skulle bli 100 gånger bättre bara man gjorde den där lilla grejen. Och det är jättefarligt att tänka, alltså, för då förstår jag med den här enorma besvikelsen som måste komma. Alltså, ja, man kanske tycker att man blir snyggare, eller man kan ju faktiskt ha haft väldigt mycket komplex för någonting och då tycker inte jag att det är fel att ändra på någonting om man har komplex. Men bara den här inställningen som många har till skönhetsingrepp överlag, att man tror att man ska bli en lyckligare person och att jag tror det är viktigt att man ställer sig frågan, för vem gör jag det här egentligen och varför liksom.
Precis.
Men kan du känna efter, alltså så här, ja, alltså jag förstår ju att du ångrar att du gjorde dem, men liksom kan du känna att du blev, alltså att det blev liksom så här nästan inte tvingat, men alltså så här, förstår du vad jag menar, att du blev nästan intvingad i hela det här liksom?
Jo, lite grann. Alltså jag har ju haft de här tankarna sen jag var liten, typ att jag ska göra det, en bröstoperation. Men sen blev jag lite intvingad i själva situationen, det här med kamerateamet, och det blev en konstig situation. Dåligt på sen i och kontrakt och så vidare, så då var det svårt att ta sig ur, så där borde man tagit sig en sväng, en tänk, en tankeställare.
Men jag tänker också att så här, det är också sjukt för att, alltså, att så här, utnyttja unga tjejer i att så här, ja, men om man har varit sugen på att göra en bröstoperation och att då som kamerateam eller vad det må vara, att så här, jo, men då kan vi göra liksom en, alltså så här, material av det här.
Ja, det är ju jättehemskt.
Alltså, jag menar, jag tycker inte att det ligger hos dig enbart liksom.
Nej, det är några andra som ska ha ångest faktiskt.
Ja, det tycker jag också.
Ja, men verkligen. Nej, alltså, vilken situation.
Men hur skulle du säga att du mår idag?
Ja, men jag mår bättre. Man är ju lite förvirrad och så, men det är mina egna problem. Nej, men jag mår mycket bättre. Jag känner typ att jag har mer energi. Jag ligger ju inte i sängen hela dagen och stirrar upp i taket längre. Så det är lite skönt att det har ju släppt. Och att jag känner igen mig själv också. Och så är det bara skönt att ha dem ute. Och så, För jag tycker också att de, jag valde en för stor storlek. Så de passar inte min kropp proportionerligt heller. Så då, de var bara i vägen när jag gymmade, och när jag var ute och sprang var de i vägen, och jättejobbigt.
Men vad tänker du om man lyssnar på det här och funderar på att operera sina bröst? Vad vill du säga till dem?
Men det känns som att det inte funkar att säga, tänk en extra gång innan.
Fast
gör det? Ja, jag vet, men jag trodde ju själv att jag tänkte en extra gång innan. Men gjorde jag verkligen det? Nej. Det tror jag verkligen inte. Jag gjorde en, när jag skrev på kontraktet och allting, så var det väldigt impulsivt, för jag är en väldigt impulsiv människa. Till exempel, jag kan ju klippa av lugg på en dag, eller så kan jag raka av med ögonbrynen, sådana där grejer håller jag på med liksom. Så här, jätteimpulsivt, och så ångrar jag mig efterhand. Och det var ju lite så som hände. Så jag tänker, om man är en väldigt impulsiv människa, måste man verkligen tänka efter liksom. Men ja, så det är ju, alltså, erfarenhet från mig, det är inte värt det. Jag känner mig inte snyggare med bröstimplantat. Liksom fulare känner jag mig verkligen. Passar inte min kropp. Och nej, alltså jag tycker verkligen att man ska verkligen tänka en gång extra. Ja.
Ja, det är liksom, det låter så jävla klyschigt, men bara, hur fin som du är.
Ja, men man är ju det också. Men också så här, så att, men som du säger, tänk en gång extra, så här, fråga sig själv, för vem gör jag det här? Varför gör jag det här? Och att man också vet om att jättemånga kvinnor har drabbats av det här.
Precis, och du kan också drabbas liksom.
Exakt.
Ja, men också bara så här att, ja, men jag har komplex för att mitt ena bröst är lite större än det andra, eller det ena hänger lite mer än det andra, och så här, alltså, hur hur svårt det är att förstå att det är liksom verkligheten. Det är helt normalt. Mm. Ingens bröst är helt runda eller sitter precis där de ska, säga nu med citationstecken. Mm. För de där normala brösten ser man liksom inte i, ja, men på, i Big Brother till exempel, eller då, eller i någon tidning. Där är de alltid perfekta. Det är fan, precis, inte konstigt att man tror att man har fula bröst.
Eller hur?
Det är så jävla hemskt och sorgligt.
Mm.
Ja, det är hemskt.
Men vi har kommit till sista frågan.
Ah.
Vad inspirerar dig?
I livet?
Ja. Mm.
Men har du typ någon person som inspirerar dig extra mycket? Typ som du följer eller kollar på YouTube eller så?
Ja, men alltså det där har ju varierat. Till exempel när jag började med YouTube så var det ju Therese Lindgren som liksom inspirerar mig. Mm. Hon verkar så genuin, glad och snäll.
Underbar.
Och fin. Ja, mm. Och hon är ju det i verkligheten också. Ja. Jag är så glad. Jag bara, vad skönt.
Ja.
Men just nu, så jag vet inte om jag har någon inspiration just nu. Jag får ju inspiration liksom från, ja, som du sa, liksom på Instagram. Man kanske kollar på någon YouTuber, får inspiration från hennes videos, hans videos. En Instagram kanske kan vara olika outfits, ja, och så vidare, så det kan vara vad som helst. Eller till hemmet så finns det så här Google eller Pinterest eller vad det heter.
Kan man, ja.
Så man kan kolla på olika växter eller krukor eller gardiner. Ja. Så det är lite från var som helst.
Ja. Mm. Tack så jättemycket för att du ville ge stångens på den.
Tack för att jag fick vara med.
Tack. Yes. Nej, men det är så intressant.
Mm.
Och ja, men precis som du sa så finns nu innan avsnittet att det är nog viktigt som liksom patient eller som person som ska göra en bröstförstoring eller ett skönhetsingrepp av något slag att verkligen tänka igenom det och också tänka på varför man gör det i form av vad kommer det här ge mig? Gör den här förstoringen för att jag tror att hela mitt värde på mitt liv ska gå upp.
Det läste vi ju liksom om, som sagt, när vi skrev vår bok. Mm. Och då hittade vi liksom studier som då visade på hur personer som hade liksom förändrat någonting på sitt utseende, de trodde inte bara att de själva skulle tycka att de såg bättre ut, utan de tänkte liksom att så här, jag kommer få bättre jobb, jag kommer få snyggare partner, jag kommer tjäna mer pengar. Alltså man förknippar allt i princip, exakt, med ett bra utseende. Mm. Men det är sagt, jag fördummar ingen,
nej,
som ändrar,
nej,
någonting.
Nej.
Verkligen inte, det
inte
är upp till var och en. Jag är varken för eller emot, jag tar liksom ingen ställning. Men ja, jag tror ändå det är viktigt att prata om varför man gör det.
Precis. Och anledningen till att vi kände att vi verkligen vill göra det här avsnittet, det är dels för att vi upplever båda två och har pratat mycket om att just att göra ett skönhetsingrepp är så normaliserat. Ja. Vissa kan skriva att de går och gör läpparna på lunchen eller liksom, ja, men då ska jag göra en bröstförstoring. Det är såklart ett väldigt mycket större ingrepp. Men också,
jo, men samtidigt som Amanda sa, fast det när marknadsförs ändå som en relativt enkel,
exakt,
operation. Så att du går in, lägger det där, blir nedsövd, du får nya bröst och kan gå ut igen under samma dygn typ.
Ja.
Alltså, det är liksom
riktigt så är det ju inte.
Nej, men alltså, det är ändå så det liksom målas upp och att det är, som du säger, väldigt, väldigt normaliserat.
Och också att det är väldigt många som skriver till oss med just alltså utseenderelaterad ångest och som beskriver att de har tankar på att göra brösten eller tankar på att operera ansiktet på något sätt, förstora, förminska, lägga till, dra ifrån.
Mm.
Och då kändes det här så relevant att också ha med sig när man går i de tankarna att det här kan hända. Det drabbar långt ifrån alla, men det kan faktiskt hända och det är ju en väldigt allvarlig komplikation.
Ja, och eftersom man pratar väldigt lite om det så kan jag ju förstå också om många som känner att de inte mår bättre efter ett skönhetsingrepp inte vill säga det, för det blir liksom ännu mer pinsamt då, att så här, aha, nej, men jag skulle ju bli glad, men nu mår jag ju för fan sämre. Hur ska jag kunna säga det till folk?
Exakt.
Att man är rädd att folk ska säga, ja, men vad var det jag sa? Liksom.
Ja, och alltså, också så här, jag har lagt så jävla mycket pengar på det här, för det gör man ju.
Ja.
Och så blir det ändå inte som man har tänkt. Alltså det vet ju jag, bara jag har köpt alltså något lite dyrare klädesplagg och så sitter inte det exakt som jag vill. Alltså jag lämnar fan inte tillbaka det.
Nej, det blir ju liksom
alltså så här, om man inte kan det eller, alltså, ja, men du fattar. Ja.
Ja, det är viktigt att prata om faktiskt, men ja, som sagt, själva begreppet öppet breast implant illness är liksom ingenting som är forskningssatt.
Nej, precis. Man håller ju verkligen på att forska på det, men vetenskapen är
inte riktigt där än.
Därom tvistar de lärda, som man säger.
Precis. Ja, det vill vi gärna poängtera eftersom vi annars så tydligt slår ett slag för all forskning.
Ja.
Yes. Det var allt för den här veckan.
Nej, men Amanda, tusen tack för att du kom till Ångestpodden och berättade liksom din historia om det här väldigt, väldigt viktiga och relevanta ämnet.
Jag vill ni höra mer om det här eller kanske titta mer på Amanda när hon pratar om det här, så har hon gjort ganska många YouTube-videos på just det här ämnet. Där finns också när hon liksom ska plocka ut brösten och allting.
Ja.
Så det är bara att söka på Amanda Lundgren på YouTube.
Yes.
Ja, då ses vi på andra sidan semestern.
Ja, ja. Och då, nästa vecka, typ vårt favorit, ett av våra favoritavsnitt kommer nästa vecka.
Ja, det går sur redan nu.
Ja, det är verkligen. Ja. Så mycket kan vi säga.
Yes.
Okej.
Ha det fint.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.